بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله أجمعين Förra gången jag hade en lektion så sa jag att jag kommer börja en ny serie som handlar om de fyra imamernas biografier och troslära. De fyra imamerna, Imam Abu Hanifa och Imam Malik ibn Anas och Imam Muhammad ibn Bidris al-Shafi'i och Ahmed ibn Hanbal al-Shaybani. Förra lektionen så började jag tala om Imam Abu Hanifa rahimahullahs biografi, vem han var. Jag berättade att han hette Nu'man ibn Thabit, kom från Kufa. Han var den första av dessa fyra imamer. Han började sitt liv som en handelsman som sålde kläder. Och sen så började han studera efter att han träffade Imam Shabi som uppmanade honom till att bli en student av kunskap. Och därefter så blev han en stor lärd från Ahlus Sunnah wal Jamaa och undervisade fiqh. Och än tills idag så är hans rättsskola känd och väldigt utspridd i den muslimska världen. Till och med så kan man säga att det är den mest utspridda utav rättsskolorna som finns idag. Det är mest anhängare till den rättsskolan. Det är den rättsskolan muslimer som bor i Bangladesh, Indien, Pakistan, Afghanistan, Turkiet, Balkan och många av de länder som var del av gamla sovjetstater. Alla de länderna i princip har Imam Abu Hanifas madhab och det utgör flera hundra miljontals muslimer i de här delarna av världen. Idag så ska vi tala om Imam Abu Hanifa rahimahullahs troslära och vad han trodde på. För att man ska förstå det här ämnet på ett korrekt sätt så är det tre stycken huvudämnen eller huvudfrågor som man ska försöka svara på. Det första är, hur ska vi idag veta vad Imam Abu Hanifa rahimahullah trodde på? Hur ska vi veta vilken troslära han hade överhuvudtaget? Det andra är, som vi ska tala om och den fråga som vi ska försöka besvara här är, vad baserade Imam Abu Hanifa rahimahullah sin troslära på? Vad var hans källor till hans troslära och vilken förståelse gick han efter? Och det tredje jag kommer tala om och den tredje frågan som jag ska svara på är, vad exakt var det han trodde på? Självklart att tala om en sån stor imam som Abu Hanifa rahimahullah och hans troslära, det är ett väldigt brett ämne. Så jag kommer inte kunna ta upp alla hans uttalanden eller allting han har sagt eller allting eftersom det bara kommer vara den här föreläsningen. Men jag ska försöka ta upp de viktigaste punkterna i alla fall. Och det är de här tre frågorna som jag ska försöka svara på under själva lektionen. Första frågan är som sagt, hur ska vi veta vad Imam Abu Hanifa rahimahullah trodde på? Så ni vet, vad en person tror på, en persons troslära, det är någonting som finns i människans hjärta. Och Imam Abu Hanifa, han dog för ungefär 1300 år sedan. På en tid under Imam Abu Hanifas tid så var det inte så vanligt, så som det blev senare, att man skrev egna böcker. Så att veta exakt vad Abu Hanifa rahimahullah sa är inte lika enkelt som att veta vad en imam som lever idag trodde på. För att han hade många lektioner, kanske inspelade till och med video och med band man kan lyssna på. Han har skrivit flera böcker som är tryckta och man kan köpa dem. Det finns tre huvudkällor till Imam Abu Hanifas troslära som man kan gå tillbaka till. Dels är det böcker som har tillskrivits honom. Och det är fem böcker som vi kommer tala om. Dels är det uttalanden som har rapporterats från honom i andra böcker. Det är böcker som generellt lägger vikt vid att samla ihop imamers uttalanden. Det kan vara enstaka uttalanden här och var. Tillsammans med andra imamers uttalanden. Så han är bara, man kan hitta till exempel ett uttalande där, sen 20 sidor senare hittar man till uttalande från Imam Abu Hanifa och så vidare. Och tredje källan är en bok som heter Al-Aqida al-Tahawiyya, som är skriven av en imam som heter Abu Ja'far al-Tahawi, som levde, dog ungefär 300 år efter Hijra. Och han var en av de största imamerna från Hanefi fiqh-skolan, skrivit flera stora böcker som handlar om fiqh och handlar om hadith. Och bland det han har skrivit är bland annat en kortfattad bok som heter Al-Aqida al-Tahawiyya. Och han börjar, när han börjar den här boken, så säger han att den här trosläran, det är Ahlus Sunnah wal-Jamaas troslära. Och det är den trosläran som Abu Hanifa och hans två nära studenter hade, som var Abu Yusuf och Mohammed ibn al-Hassan som vi pratade om förra lektionen. Så Abu Ja'far al-Tahawi som har skrivit den här boken, han tillskriver trosläran och det han säger i den här boken, som är en väldigt känd bok och väl studerad bok i den muslimska världen som har förklarats många gånger om, han tillskriver de uttalanden som finns i den boken till Imam Abu Hanifa. Så det är alltså tre stycken huvudkällor som man kan gå tillbaka till när man ska veta vad exakt Imam Abu Hanifa rahimahullah trodde på. När det kommer till de här böckerna som har tillskrivits honom, så rent generellt, ju tidigare böcker har skrivits, desto svårare är det att bekräfta att det är just den här författaren som har skrivit den. Tänk nu till exempel, om en bok har skrivits i vår tid av Sheikh al-Albani, säger vi, eller Sheikh ibn Taymin. Det är väldigt lätt att kunna bekräfta att det var den imamen och den sheikhen som har skrivit den här boken. Det är bara att gå tillbaka, han kanske har sagt det i andra böcker och liknande. Så, och han har skrivit den själv. Man kanske kan hitta till och med boken, han skrev ner den först med sin egen hand. Man ser det med hans handskrift. Sen skrevs det ner på data och trycktes i böcker och så vidare. Men böcker som skrevs för 1300 år sedan, det är inte lika lätt. Sådana böcker är inte bevarade på samma sätt. Så man kan till exempel inte hitta någon av de här böckerna. Och det är 5 stycken böcker som är tillskriven Abu Hanifa rahimahullah när det kommer till troslära. Ingen av de här böckerna är skriven med hans egen handstil. Utan de är skriven av folk som har kommit hundratals år efter Abu Hanifa. Men de, när de har skrivit den så har de nämnts med en berättarkedja. Så att någon säger att ja, det kanske var så att Abu Hanifa skrev ner den först i början vissa böcker. Men det manuskriptet som han skrev ner finns inte kvar idag. Utan det fördes vidare till någon annans förde vidare som sedan skrev ner det med sin hand och nämnde det med en berättarkedja. Så det är en lite problematisk sak med de här böckerna som är tillskrivna till Abu Hanifa rahimahullah, att man just inte alltid kan veta om allting där i stämmer. Eftersom det har gått med berättarkedjor, det skulle kunna vara så att vissa av de här personerna har lagt till vissa uttalanden till böckerna. Och det är det vi ska prata lite nu om kort i början. Det är som sagt 5 böcker. Den kändaste boken som har tillskrivits av Imam Abu Hanifa heter Al-Fiqh Al-Akbar. Al-Fiqh Al-Akbar. Imam Abu Hanifa rahimahullah, han brukar ju tala om fiqh. Det är det han är känd för. Och han säger Al-Fiqh Al-Akbar, den stora formen av fiqh, det vill säga den fiqh som handlar om ens troslära. Det är den stora formen av fiqh. Den här boken är rapporterad utav hans son Hammad ibn Abi Hanifa. Och det är den kändaste boken som är tillskriven Abu Hanifa när det kommer till troslära. Den har förklarats av 15 utav ulema som har kommit senare, vilket visar att de har lagt vikt vid den här boken. Och den är skriven från början till slut som tar upp olika saker som har med muslimernas troslära, vad man ska tro på. Så det är inte frågor och svar, utan han har skrivit ner olika punkter. Men det är hans son som har berättat den vidare. Och sen är det folk som har berättat den vidare för hans son som har berättat den vidare, som har berättat den vidare och så vidare. Problemet med den här boken är att i den här kedjan så finns det 2 stycken personer som är svaga. Mohammed ibn Muqatil och Isam ibn Ahmed, som är 2 stycken i berättarkedjan som var kända för att de inte hade ett starkt minne. Och utöver det så har flera av de lärda talat om Abu Hanifas son Hammad ibn Abi Hanifa. Så det finns lite problem med den här boken i sig, men trots det så är det en bok som flera av de lärda har gått tillbaka till, och man tillskriver de uttalandena till Abu Hanifa. Men skulle man hitta andra uttalanden från Abu Hanifa med en starkare berättarkedja, så bör det gå före, eftersom det finns vissa av de här problemen i till boken. Den andra boken heter Al-Fiqh Al-Absat. Den kallas också för Al-Fiqh Al-Akbar ibland, men Al-Fiqh Al-Absat, som är berättad av en person som heter Abu Muti Al-Balkhi. Och det är att han ställer frågor till Abu Hanifa. Vad anser du om si och så? Så svarar Abu Hanifa. Vad anser du om si och så? Så svarar Abu Hanifa och så vidare. Även den här boken så finns det i kedjan en person som heter Hussein ibn Ali al-Kash Ghari. Och han var anklagad för att vara en lögnare, vilket är problematiskt. Och Abu Muti al-Balkhi själv, som frågade de här frågorna, så har Imam Ahmed till exempel sagt om honom att man bör inte ta någonting från honom överhuvudtaget. Och Imam Abu Dawud al-Sijistani, som har skrivit en av de kända böckerna om hadith, han sa taraku hadithahu wa kana jahmiyan. De har lämnat hans hadither och han var från Jahmiyyah. Alltså som var en väldigt vilseledd sekt. Så det är problem att man ska ta vad han trodde eller vad han sa att Abu Hanifa sa, om han dels inte var stark i sin kunskap och dels att han hade problem inom sina aqida själv. Vilket gör att man ska vara extra försiktig med den här boken. Och det gör den problematisk från två synvinklar. Tredje boken är en bok som heter Al-Alim wal-Muta'allim. Som är berättad av Abu Muqatil al-Samarqandi. Det är en bok som framförallt handlar om kunskap till en början. Och sen tar den upp vissa frågor som har med aqida att göra. Även den här boken är problematisk och till och med ännu mer problematisk än de två tidigare. För att det finns, de tar upp mycket saker där han prisar kalamteologi. Och det kommer vi prata om senare. Att Abu Hanifa, han var någon som var emot det här. Och i den här boken så har han prisat det här. Och den här Abu Muqatil Hafs ibn Silm Samarqandi. De lärde har anklagat honom för att han hittade på hadither om profeten sallallahu alaihi wasallam. Så om det är en person som kan ha hittat på hadither om profeten sallallahu alaihi wasallam, vad säger att han inte kunde kanske ha hittat på saker om Abu Hanifa? Att man, om man är en person som är redo att ljuga till och med om ens egen profet, så finns det saker och ting som tyder på att han kanske kunde göra det om Abu Hanifa också. Så det är en bok som man ska vara extra försiktig med, mer försiktig än de tidigare böckerna till och med. Sen finns det två kortare essäer utav Imam Abu Hanifa. Dels ett brev han skrev till Uthman al-Betti. Där han kortfattat förklarar sin position när det kommer till Iman. Och en annan bok som heter Al-Wasiyya. Och båda de här är berättade av hans student Abu Yusuf. Även där finns det vissa av de lärda kritiserar att vissa personer berättar kedjorna. Men de är starkare än de två tidigare böckerna. Så de här kan man mer säkert gå tillbaka till tillsammans med den första boken. Så man ska vara försiktig när någon person till exempel tillskriver någonting till Abu Hanifa och kanske vill ta med sig personen och säga, kolla, Imam Abu Hanifa har sagt den här saken. Ska man säga, hej, softa lite. Var har du fått din källa ifrån? Vem säger att Abu Hanifa har sagt det här? Så det är viktigt att vi känner till såna här saker. För det är lätt att personer kan använda sig av såna här uttalanden för att de vill sprida någon innovation de har till exempel. En person kan ha en felaktig uppfattning om islam. Om man skulle gå och säga, jag säger, så är det inte så många som lyssnar. Jag tycker, jag tänker. Men säger man Imam Abu Hanifa, den första av de fyra imamerna, har sagt, då är folk, wow, Abu Hanifa har sagt det här. Så det är jätteviktigt, och det är därför jag tog upp det här. Jätteviktigt att vi känner till att det är inte alla uttalanden från Imam Abu Hanifa som stämmer. Och som sagt, som ni märker här, och även vissa av de lärda har förklarat, så är vissa av dem som har berättat saker från Abu Hanifa senare, de är inte pålitliga i det de har berättat. Och det var vissa av dem som sa att de följde Abu Hanifa rahimahullah, som var från Jahmiyyah. Som ni såg med Abu Mutai al-Balkhi till exempel. Och även vissa senare. Därför har vissa av de lärda sagt att just Jahmiyyah, de spreds genom att de utåt sett visade att de var med Abu Hanifa, men att de i det inre egentligen skilde sig från den trosläraren han hade. Och vi kommer förklara att Abu Hanifa inte hade den här trosläraren, utan hade trosläraren utav Ahlus Sunnah wal Jamaha. Så det är den första frågan. Hur ska vi basera vad vi säger om Abu Hanifa? Så finns det som sagt fem böcker. Alla finns det lite snack om, men vissa är starkare än andra. Det finns uttalanden från Imam Abu Hanifa rahimahullah som berättade med andra starkare berättarkedjor. Och det finns utöver det boken Al-Aqida al-Tahawiyya utav Imam Abu Ja'far al-Tahawi, som var en av ulama från Ahli Sunnah, som har sagt vad det var Abu Hanifa rahimahullah och hans två studenter trodde på. Så det är huvudkällorna vi ska gå tillbaka till när vi ska bekräfta vad Imam Abu Hanifa rahimahullah trodde på. Tayyib, vad var det Imam Abu Hanifa baserade sin tro på? Vad var det för källor han gick tillbaka till? För att en person ska kunna ha en korrekt förståelse av religionen, så är det viktigt att man har två saker korrekt först. Om man inte har de här två sakerna korrekt, då kommer resten av det som man tror på bli felaktigt. Eller man kommer hamna i fel automatiskt. Om man inte har de här två sakerna korrekt. Och det är dels vilka källor man går tillbaka till och vilken förståelse man har av källorna. Det här är någonting som brukar kallas inom epistemologi, inom filosofi för epistemologi. Det är alltså var man får sin kunskap ifrån. Vad baserar du din kunskap på? När du ska ha en troslära eller komma fram till någonting i religionen, vilka källor går du tillbaka till? Och hur förstår du de här källorna? Det är jätteviktigt att man har det här på ett korrekt sätt. Vi från Ahlus Sunna wal Jamaa, huvudkällorna som vi tar vår religion ifrån är Koranen och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunna. Det är huvudkällorna som vi går tillbaka till. När vi vill lära oss om våran troslära, när vi vill lära oss om fiqh, när vi vill lära oss om akhlaq, när vi vill lära oss om andra saker, då går vi tillbaka till Koranen och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunna. Om en person inte har den här grunden, inte har de här källorna, då kommer man automatiskt att hamna i andra fel. Och då kan det till och med vara onödigt att prata om de felen den personen har hamnat i, eller diskutera de felen med den personen, om han inte har samma källor. Tänk er själv nu att en person, han baserar sin religion på sina egna åsikter. Man säger, vad är det du tror på? Ah, jag känner att jag tycker på så här, jag tycker så här, jag tycker så här. Eller någon säger, jag baserar det på mina drömmar. Som det finns vissa sekter som gör. Eller vissa sekter, de har helt egna hadithböcker som inte är bekräftade med korrekta berättarkedjor, utan de har hittat på egna hadither. Hur ska man kunna diskutera de troslärare de senare tror på om vi säger att vi går tillbaka till Koranen och den autentiska sunnan? De säger nej, vi tar inte från Koranen, den är förvrängd, och sunnan, vi har helt egna böcker. Det är klart att vi kommer ha två helt olika resultat som vi kommer fram till, eftersom vi inte har gått tillbaka till samma källor. Och det andra är förståelsen. En person kanske säger, ja, jag går tillbaka till Koranen och jag går tillbaka till sunnan. Men när jag ska tolka Koranen och sunnan så har jag en egen förståelse. Eller förståelsen går tillbaka till någon sheikh som jag har någonstans eller liknande. Om man bara baserar sin förståelse på någon annans förståelse, vad man själv har kommit fram till, förståelsen av Koranen och sunnan, då kommer man också hamna i fel. Det finns över 6000 verser i Koranen och 10 000-tals hadither av profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Om var och en skulle säga att jag gör en helt egen tolkning, då kommer man komma fram till helt olika resultat. För människor är i olika nivåer av kunskap och så vidare. Utan man måste ha, på samma sätt som man har samma källor, så måste man ha samma förklaringssätt utav de här källorna. Och det är att man går tillbaka till sahabas och selefs förståelse. De tidigare lärda, framförallt sahabas och även deras studenter och deras studenter, de första generationernas imamer. Imam Abu Hanifa rahimahullah, han hade de här två grunderna korrekt. Att han baserade sin religion på Koranen och sunnan, och att han gick tillbaka till sahabas förståelse. Jag ska ta upp 4 uttalanden från Abu Hanifa, och det är väldigt viktigt att man känner till det här. Abu Hanifa sa ett uttalande: "Akhud bi kitabillah, fama lam ajid fa bi sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, fama lam ajid fa kitabillah wa la sunnati rasulillah, akhadtu bi qawli ashabi." Att jag baserar min religion på Koranen. Om man inte hittar en vers i Koranen för en fråga som jag ska titta upp, så går jag tillbaka till sunnan. Om jag inte hittar någonting i sunnan, Koranen eller sunnan, så går jag tillbaka till sahabas uttalanden. Ett annat uttalande som han sagt: "Laysa li ahadin an yaqul bi ra'yihi ma kitabillah wa la ma sunnati rasulillah wa la ma ajma' alayhi as-sahaba." Ingen person får komma fram med sina egna åsikter till någonting när det kommer till Koranen och inte i sunnan, och inte någonting som sahabas hade konsensus om, ijma' om. Så man ska inte komma med egna åsikter i frågor som har en grund i Koranen eller sunnan eller sahabas ijma'. Det här är jätteviktigt uttalande att känna till det. För även om Imam Abu Hanifa rahimahullah skulle hamna i ett fel inom någonting, så har han fortfarande en korrekt grund. Och de personer som tillskriver sig Abu Hanifa rahimahullahs rättsskola ska gå tillbaka till samma grund som han tog ifrån. Och inte säga, jag håller en spik hårt fast vid Abu Hanifa rahimahullahs grunder. Vi kommer prata om ett av de kändaste felen som Abu Hanifa rahimahullah talade om. Och att det gick emot de här principerna som han själv nämnde. Men han var en stor imam. Vi älskar honom för Allah subhanahu wa ta'ala skull. Och vi alla kan hamna i fel. Och vi gör dua för honom. För de fel han har hamnat i. Att Allah ska förlåta honom för det. Och att Allah ska belöna honom för allt det goda han har gjort. Så man ska inte använda det här på ett nedlåtande sätt för en sån här stor imam som Abu Hanifa rahimahullah. Han har också sagt en jätteviktig hadith. Ett jätteviktigt uttalande. Då han sa: "Idha ja'a al-hadith as-sahih al-isnad an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, akhadna bihi wa lam na'du." Att om det kommer en autentisk hadith, en hadith med en autentisk berättarkedja från profeten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, så håller vi fast vid den och vi går inte förbi den. Vi stannar vid profeten sallallahu alayhi wa sallams hadith. Har profeten sallallahu alayhi wa sallam sagt någonting, då tror vi på det. Och vi bör inte hitta på egna åsikter därefter. Och det är ett väldigt känt uttalande som han sagt: "Idha sahha al-hadith fa huwa madhhabi." Om hadithen är autentisk, så är det min madhhab. Så är det min rättsskola. Och det här är återigen en påminnelse. Jag berättade i förra lektionen om att på Abu Hanifa rahimahullahs tid i just Kufa, så var det inte lika utspritt med autentiska hadither. Utan det fanns lögnare som hade hittat på hadither och så vidare. Så det var inte på samma sätt som det var till exempel i Medina, så var det staden profeten sallallahu alaihi wa sallam levde i och ahlul hadith var starka i när imam Malik levde där. Och det var inte samma sak som för imam Shafi'i, som hade reste runt och samlade in hadith på ett annat sätt, och samma sak med imam Ahmed. Så om det skulle vara en åsikt som imam Abu Hanifa rahimahullah har i en fråga som går emot en autentisk hadith, så säger imam Abu Hanifa rahimahullah själv att hans rättsskola är mer av de autentiska haditherna. Och ett sista uttalande jag vill ta upp från imam Abu Hanifa, att han sa: "Kadaba wallahi waftara alayna man yaqul innana nuqaddim al-qiyas ala an-nass wa hal yahtaj ba'd an-nass ila qiyas." Vid Allah, den personen har ljugit och hittat på lögner om oss som säger att vi anser att analogi, qiyas, ska gå före bevisen i Koranen och Sunnan. Hur ska man kunna låta analogi gå före Koranen och Sunnan? Och det här var det jag också talade om förra lektionen, just det här med analogi i hans rättsskola. Han ansåg, hans grund var att vi alltid ska gå först, att Koranen och Sunnan ska gå före allting annat. Så imam Abu Hanifa rahimahullah, han baserade sin troslära och sin fiqh på korrekta grunder. I grunden. Sen så är det likt alla andra människor, så kan han hamna i vissa fel när det kommer till specifika frågor. Taib. En av de vanligaste sakerna som folk har hamnat i fel i när det kommer till troslära, det är någonting som kallas för ilm al-kalam. Kalam-teologi. Och det är en grej som dök upp ganska tidigt i den muslimska umman. Att man skulle bekräfta saker och ting, troslärare som muslimerna tror på, baserat på grekisk filosofi och logik som hade lagts fram utav Aristoteles och liknande. Man skulle basera det på de logiska argumenten som grekerna hade kommit med. För de sa att det här var ett sätt vi kan göra för att vi ska tilltala folk från andra religioner till exempel. Att vi använder oss av den här grekiska metodiken för att bekräfta troslärare och så vidare. Problemet med det är att de som läste mycket av den här grekiska filosofin kunde påverkas av vissa av deras andra läror. Vilket gjorde att de blandade in saker och ting i trosläran som inte kom från Koranen och Sunnan. De ville använda det som metod, men det fick dem att förvränga vissa saker som hade med trosläran att göra. Så till exempel, de blev påverkade av Aristoteles uttalande när det kom till Allah Azza wa Jalls attribut. Att han förnekade attribut till den skapare han trodde på. Även fast det är väldigt otydligt egentligen vad Aristoteles, hans förståelse av metafysik och vem Allah Azza wa Jalla var och så vidare. Så blev många av de här påverkade utav det här. Vilket har varit grunden till många av de här sekterna som har gått vilse. Som al-Jahmiyyah, al-Mu'tazila och sen senare Asha'ira och al-Maturidiyya. Att de just blandade in den här kalamteologin, och det här ledde dem till att förneka Allah Azzawajals attribut och andra saker de hamnade i. Kalamteologin började dyka upp i den muslimska umman ganska tidigt. När muslimerna började ta över många nya länder så bodde det kristna där. Det bodde judar i de här länderna som var i sin tur påverkade av sån här kalamteologi. Och det fanns de här böckerna, för de tog ju över områden som var till exempel Asham. Det var områden som hade styrts av romarriket förut och hade påverkats av grekisk filosofi och så vidare. Och de tog över olika Egypten, samma sak. De här böckerna hade spridits där från tidigare. Så när de här områdena togs över så var det vissa ganska tidigt som blev påverkade av den här kalamteologi. Men när de började översätta de här böckerna, och det skedde senare, ungefär vid Imam Ahmed rahimahullahs tid. De började översätta vissa enstaka böcker ganska tidigt. Men det var ungefär 200 år efter Hijra som de började översättas ganska flitigt och ganska mycket. Då spreds den här kalamteologin väldigt mycket i den muslimska umman. Men redan på Imam Abu Hanifa rahimahullahs tid så började det dyka upp folk som hade det. Och det var framförallt sekten Al-Mu'tazila och även Jahmiya som spred det här. Så till en början, när man läser grekisk filosofi, man läser om logik och man läser om deras debatttekniker och så vidare, så kan man till en början bli ganska imponerad utav hur de lägger upp logiska argument, hur man övertalar en annan person, hur du för en debatt och så vidare. Så det kan vara någonting som man lätt blir påverkad av. Abu Hanifa rahimahullah i början utav sitt liv var påverkad utav vissa saker som hade med kalamteologi att göra. Eller just hur man ska debattera. Så han var känd för just sina debatter, att han debatterade med folk. Debatterade med folk från andra sekter och så vidare. Däremot, och det här är någonting som flera av de lärda har nämnt, bland dem Abu Bakr ibn Ayyash, Sharik al-Qadi och al-Hassan ibn Salih. När de pratade om Abu Hanifa så nämnde de just den här saken, att han var känd för sina debatter och att han baserade sina debatter just på såna här form av logik. Men när han träffade vissa av ulema från Ahlus Sunna som Hamad ibn Abi Sulayman, så blev han påverkad utav att man just ska följa Koranen och Sunnan och lämna de här sakerna. Att man inte ska göra det. Och han har till och med berättat om sig själv att när han började studera det till en början så blev han påverkad av det. Men sen så började han tänka, har det här nämnts i Koranen? Har det här nämnts i Sunnan? Brukade sahabas göra det här? Nej, då ska jag hålla mig borta ifrån det. Därför har en av imamerna som heter Qubaysa ibn Uqba sagt: كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله في أول أمره يجادل أهل الأهواء حتى صار رأسا في ذلك منظورا إليه ثم ترك الجدل ورجع إلى الفقه والسنة وصار إماما. Han sa, Imam Abu Hanifa rahimahullah, i början av sitt liv så var han en person som gav sig in i sådana här debatter och disputer med andra folk som hade gått vilse, tills han blev den kända personen när det kom till det här. Därefter så lämnade han debatterandet och sysselsatte sig med fiqh och profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna, och han blev en imam utav fiqh och sunna. Så man ska vara försiktig också när man läser vissa tidigare uttalanden från Imam Abu Hanifa till exempel, eller saker och ting som han gjorde i början utav sitt liv, för att det var inte det han gjorde i slutet av sitt liv. Så man ska inte säga, jo men Abu Hanifa, han var positiv till kalamteologi i början av sitt liv, för att han var negativ till det i senare skede av sitt liv. Och han har som sagt också sagt själv att han till en början var påverkad av det, men sen när han förstod att det här har ingen grund i Koranen och Sunnan och sahabas tillvägagångssätt, så lämnade han det. En av de kändaste sakerna som kalamteologerna håller på med är någonting som heter al-jawhar och al-ard. Och det är att de delar upp saker och ting som existerar i substans och dess attribut. Att det finns någonting som har en substans och sen har det attribut utöver det. Och när de pratade om bekräftandet utav Allahs existens så använde de sig utav de här orden. Vilket senare, när de filosoferade vidare, ledde dem till att förneka flera utav Allahs attribut. Men det är någonting som kallas för al-jawhar och al-ard. Abu Hanifa rahimahullah, han frågades om det här. Att folk använde sig av de här begreppen och så vidare. Och då sa han: maqalat al-falasifa alayka bil-athar wa tariqat al-salaf wa iyyakum wa kullu muhtathin fa innaha bid'ah. Abu Hanifa rahimahullah, när han frågade om det här som de håller på att prata om, de pratar om det här substans och attribut, Jauhar och al-ard, så sa han, det här är bara uttalande utav filosofer. Håll dig fast vid al-athar, alltså vid profeten sallallahu alaihi wasallam sunna, wa tariqat al-salaf, och salafs tillvägagångssätt, och akta dig för nyinförda saker i religionen, för varje nyinförd sak i religionen är en innovation. Det här är summerat tillvägagångssättet utav Ahlus Sunna wal Jamaa. De undviker de här påhittade sakerna som har kommit från grekisk filosofi. De håller sig fast i sunnan, vägen utav salaf, och håller sig borta från nyinförda saker i religionen. Det här tyder på att Imam Abu Hanifa rahimahullah följde salafs väg och inte följde vägen utav de här kalamteologerna, så som de här sekterna som har kommit efter Abu Hanifa rahimahullah, som al-Maturidiyya och al-Asha'ira och andra sekter har tillskrivit sig. Så Abu Hanifa rahimahullah i sin grund baserade sin aqida på vad? På Koranen och sunnan och salafs väg. Och han var emot att man skulle använda sig i senare delen av hans liv, att man ska använda sig av kalamteologi och de här olika grekiska den här grekiska filosofin. Taib. Nu har vi lagt grunden till vad man ska gå tillbaka till när man ska förstå Imam Abu Hanifa rahimahullahs troslära och vad det var han baserade sin troslära på. Nu ska vi gå vidare inshallah ta'ala till vad var det Imam Abu Hanifa rahimahullah trodde på. Först tänkte jag tala om hans tro på Allah Azza wa Jal. Och som ni vet så har tawhid tre stycken kategorier. Tro på Allahs rububiyya, Allahs uluhiyya och Allahs asma wa sifat. Gällande rububiyya så är det generellt någonting som folk bekräftade. Det var sällan snack om det. Men det dök upp eftersom just i Irak så fanns det folk som tillhörde olika religioner och hade olika bakgrunder. Och det fanns på den tiden var det ganska vanligt, eller de låg ganska nära till länder som var buddhistiska. Till och med i Irak så fanns det vissa buddhister. Okej? Okay? Så buddhister kom till de här länderna som var på den tiden. Och flera buddhister förnekade att det fanns en skapare. Så de här uttalandena existerade på den tiden. Och det finns en känd berättelse med Imam Abu Hanifa rahimahullah att vissa personer, även fast det här var någonting ovanligt, hade kommit till Abu Hanifa rahimahullah och sa att de ville debattera om den här frågan. Om Allah Azza wa Jalls existens. Så sa han, låt oss tala om ett skepp som åker på Tigrisfloden. Ni vet att i Irak finns det två kända floder, Eufrat och Tigris. Som åker runt på Tigrisfloden och samlar på sig mat. Och åker av sig själv. Fram och tillbaka till olika platser, hämtar upp mat och släpper av mat. Utan att någon kör det här skeppet. Är det här möjligt? Säger jag. Det här är omöjligt och det går emot människans intellekt. Då sa han, hur kan ni då påstå att detta universum, denna värld, det övre och det undre, kan fortsätta och hålla på, och det kommer dag, det kommer natt, och så vidare, utan att det finns en skapare som styr det här? Och då blev de tysta. Och han vann debatten, om man säger så. Så Abu Hanifa har talat om den här frågan, rahimahullah. Han har också talat flera uttalanden om när det kom till tawhid al-uluhiyya, att man endast ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Även det här, det var inte lika vanligt att det fanns sekter på den tiden som hamnade i kyrk när det kom till tawhid al-uluhiyya. Det här uppkom senare, i senare generationer. Därför finner man inte att det är lika många uttalanden från de tidigaste lärda, de tidigaste imamerna när det kommer till de här sakerna. Utan de senare imamerna har talat om det mer. För att man talar om saker i enlighet med de behoven som finns. De tidigare imamerna talade framförallt om tawhid al-asma wa sifat. För det var där folk började gå vilse redan väldigt tidigt. Men det finns en del uttalanden från Imam Abu Hanifa rahimahullah. Och man kan hitta i fiqhböcker från honom och hans följeslagare. Att de var emot att man gör istighatha bi ghayrillah. Det vill säga att man åkallar döda eller helgon eller liknande och söker hjälp från dem. Även kommer han förbjudit att man gör sujud till någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Det här vi kommer till de här böckerna, att man förbjuder att man ska slakta till någon annan än Allah azza wa jal. Eller att man tror att awliya kan kontrollera någonting i universum. Eller att någon av dem känner till det fördolda. Så det här uttalanden hittar man från Abu Hanifa och från hans tidiga följeslagare. Han har också sagt gällande att svära eder: la yahlif illa billah mutajarradan bit tawhid wal ikhlas. Att man ska inte svära en ed förutom vid Allah, och man ska göra det med uppriktighet och monoteism. Och det här är någonting som är tyvärr utspritt i den muslimska världen, och i synnerhet i vissa länder tyvärr där Hanafi madhab finns, att de svär vid helgon, de svär eder. Eller så som vissa säger, jag svär vid mammas död, kan folk säga här till exempel. Eller att folk svär vid profeten sallallahu alaihi wa sallam till och med. Abu Hanifa rahimahullah säger att ingen får svära en ed förutom vid Allah azza wa jalla. Man får bara säga wallahi, billahi, tallahi. Man får inte svära vid profeten sallallahu alaihi wa sallam, svära en ed vid profeten sallallahu alaihi wa sallam, eller vid något helgon eller liknande. Abu Hanifa rahimahullah var även emot det som kallas för en innoverad tawassul. Och det är att man, när man ber Allah azza wa jalla, så säger man i sin dua: och Allah, jag ber dig vid den rättighet som profeten sallallahu alaihi wasallam har. Och det här är, det är inte kyrk i sig. Det är en innovation. Men det kan leda folk till att de först ber Allah med profeten sallallahu alaihi wasallams rättighet, att de sen ber till profeten sallallahu alaihi wasallam. Och det här har Abu Hanifa rahimahullah talat emot. Han sa: yukrah an yaqul ad-da'i as'aluka bihaqq fulan aw bihaqq anbiya'ik wa rusulik wa bihaqq al-bayt al-haram wal-mash'ar al-haram. Det är förhatligt att en person som gör dua ska säga: o Allah, jag ber dig vid rättigheten utav den här personen, eller vid dina profeter och sändebud, eller vid rättigheten eller den positionen som al-bayt al-haram wal-mash'ar al-haram har, alltså vid Kaaba eller al-mash'ar al-haram. Det har också kommit att han har sagt: la yanbaghi an yad'u Allah illa bih. En person ska inte göra dua förutom vid Allah. Man ska inte göra dua och göra tawassul på det här innoverade sättet. Och det här är också någonting som är väldigt vanligt bland sufister idag. Och det är någonting de pratar väldigt mycket om. En av de första sakerna de ska hålla på att tala om, det är just den här grejen med tawassul. Eller någonting de lägger mycket vikt vid och försöker sprida tvivel om. För att det här är ett medel som senare leder till att man ber till helgon och liknande. Så det här var någonting som Abu Hanifa rahimahullah talade emot redan på den tiden. Abu Hanifa har även många uttalanden när det kommer till Asma och Sifat, som klart och tydligt förklarar att han var på Ahlus Sunnah wal Jama'as väg. Det finns faktiskt i den här boken Al-Fiqh al-Absat som har tillskrivits honom, men det finns en del kritik gällande. Finns ett väldigt tydligt uttalande från honom som kan också bekräftas från andra uttalanden, också bekräftas från det Imam Tahawi tillskrev honom. Och det här uttalandet, subhanallah, det sammanfattar, det är ett kort uttalande, men sammanfattar tillvägagångssättet utav Ahlus Sunnah wal Jamaa när det kommer till Allah Azza wa Jalla attribut. Och det att han sa: la yusafu Allah bi sifat al-makhluqin wa ghadabuhu wa ridahu sifatan min sifatihi bila kayf wa huwa qawlu ahli sunnati wal jamaa wa huwa yaghdab wa yarda wa la yuqal ghadabuhu uqubatu wa ridahu thawabu wa nasifuhu kama wasafa nafsahu ahadun samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad hayyun qadirun sami'un basirun 'alim يد الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه ووجه ليس كوجوه خلقه. Han sa att vi tillskriver inte Allah subhanahu wa ta'ala attribut som människor har. Vi säger inte att Allahs attribut är som människornas attribut. Vi säger att Allahs vrede och hans nöjdhet är två av hans attribut. Men vi frågar inte hur. Kolla vad han först säger: man ska inte likna Allah vid skapelsen. Vi bekräftar attribut som hans vrede och hans nöjdhet. Och vi säger inte hur. Kommer ni ihåg de här principerna, att vi har talat om de här principerna? Wa huwa qawlu ahli sunnah wal jamaa. Och det här är tillvägagångssättet, eller tron utav ahli sunnah wal jamaa. Och huwa yaghdab wa yarda. Vi tror att han, Allah Azzurras vrede kan vara över personer. Och hans nöjdhet kan vara över andra. Wa la yuqal ghadabuhu uqubatu. Och vi säger inte att hans vrede är att han straffar. Utan vi tror att det här är ett attribut som kan leda till att han straffar. Inte att det är samma sak. Vi säger att han säger emot att man ska vad? Förvränga Allahs attribut. Wa ridahu thawabu. Vi säger inte att Allah Azza wa Jalla nöjdhet, att han älskar någon, är nöjd med någon, att det betyder att han belönar. Det är två olika saker. Det kan leda till det här, men det är inte samma sak. Wa nasifuhu kama wasafa nafsa. Vi tror, de attribut vi tror på är de attribut som Allah Azza wa Jalla har bekräftat för sig själv. Kolla här. Det här är de grundprinciperna som Ahle Sunna, som vi alltid nämner i våra lektioner. Tro på Allah Azza wa Jalla attribut som han har beskrivit sig själv, eller som profeten sallallahu alaihi wa sallam har beskrivit honom. Vi liknar inte honom vid skapelsen, vi säger inte hur, och vi förvränger inte Allah Azza wa Jalla attribut. Och så nämner han flera utav Allah Azza wa Jalla attribut, och sen säger han yadullah fawqa aydihim laysat ka aydi khalqi. Allahs hand, eller Allahs händer, är ovanför skapelsens händer. Och vi säger inte att de liknar skapelsen. Och han har ett ansikte, och hans ansikte är inte som skapelsens ansikte. Exakt de här principerna som Ahlus Sunna wal Jamaa har. Så de personer som säger jag följer Hanif i fiqh, när det kommer till fiqh, men när det kommer till troslära, så går de emot de här uttalandena. Så har de gått emot Abu Hanifa rahimahullah i de viktigaste utav alla saker. En av de attribut som det talas mest om, och ett av de farligaste attributen som folk förnekar, det är att Allah Azza wa Jalla är ovanför sin skapelse. Och Abu Hanifa rahimahullah har klart och tydligt bekräftat att Allah Azza wa Jalla är ovanför sin skapelse. Så som Ahlus Sunna wal Jamaa tror på, och så som de som förnekar attributen har förnekat. Det var en kvinna som frågade Abu Hanifa rahimahullah, var är din Gud som du dyrkar? En kvinna kom till honom och sa det. Antagligen en kvinna som inte var muslim. Så sa han: Inna Allah subhanahu wa ta'ala fi as-sama dun al-ard. Allah azza wa jall är ovanför himlarna och inte på jorden. Faqala lahu rajul: Ra'aita qawla Allah ta'ala wa huwa ma'akum. En man sa då till honom: Men det står ju i Koranen, Allah är med er. Då sa han: Det är som att en person skriver ett brev och sa: Jag är med dig. Och han är inte tillsammans. Till exempel, om jag talar med en person på telefonen, så kan man säga, i en åsikt som en person har, säg, jag är med dig på den här saken. Det betyder inte att man fysiskt är med någon. När Allah Azza wa Jalla säger att han är med sina tjänare, så att han hör vad de säger, han ser vad de gör, han hjälper dem i deras behov. Inte att Allah Azza wa Jalla fysiskt är med oss på jorden. Abu Hanifa rahimahullah har även sagt: Man qala la a'rifu rabbi fi as-sama'i fi al-ard faqad kafar. Att den som säger att jag vet inte om Allah Azza wa Jalla är på över ovanför himlen eller på jorden har hädat, begått otro. Abu Hanifa rahimahullah sa att det här var kufr. Wa kadha man qala innahu 'ala al-arsh wa la adri al-arsh fi as-sama'i fi al-ard. Samma sak är den som säger Allah är ovanför sin tron, men jag vet inte om tronen är ovanför himlen eller på jorden. Så Abu Hanifa har inte bara bekräftat att Allah subhanahu wa ta'ala är ovanför sin skapelse. Han har även sagt att den som förnekade har begått otro. Så det är någonting som är väldigt, väldigt allvarligt. Gällande Koranen så sa Abu Hanifa rahimahullah: Nuqirru bi anna al-Qur'an kalamullah ghayr makhluq. Vi tror att Koranen är Allahs tal och den är inte skapad. Och även det här är Ahlus Sunna wal Jamaas troslära. Att vi tror att Koranen är Allahs tal och att den inte är skapad. Så Abu Hanifa rahimahullah, när det kom till hans position gällande Koranen, så hade han Ahlus Sunna wal Jamaas troslära. En av de frågorna, så när det kom till tron på Allah, så hade Imam Abu Hanifa, när det kom till Rububiyyah, Uluhiyyah och Asma och Sifat, samma troslära som profeten sallallahu alaihi wasallam, sahabas, tabi'un, de studenterna till sahabas och de imamerna som kom därefter fram tills idag. När det kom till frågan om al-iman, vad iman är, så skilde sig Imam Abu Hanifa rahimahullah från de andra lärda från Ahlus Sunna. Ahl sunna wal jamaa säger att iman består utav tro i hjärtat, det man uttalar med tungan och handlingar som man gör med sin kropp. Abu Hanifa rahimahullah sa att iman är tro med hjärtat och det man uttalar med tungan. Så en person har tro i hjärtat, tro på Allah, och han säger jag tror på Allah med sin tunga, så räknas han som en troende. Och Abu Hanifa rahimahullah sa att iman går varken upp eller ner, utan allas iman är på samma nivå, eftersom det är bara någonting som finns i hjärtat och någonting man uttalar med tungan. Det här är någonting som han rahimahullah hamnade i som inte var korrekt, och någonting som imamerna på hans tid kritiserade honom för väldigt skarpt. För det här är någonting som går emot bevisen i Koranen och sunnan och det som sahabas och tabi'un trodde på. Imam al-Baghawi rahimahullah, en av de stora imamerna inom tafsir och troslära, har sagt: اتفقت الصحابة والتابعون ومن بعدهم من علماء السنة أن الأعمال من الإيمان. Att الصحابة följer slagarna och التابعون är alla överens, och de imamerna från Ahl Sunna, ulema Ahl Sunna som kom därefter, är alla överens om att handlingar med kroppen är en del utav iman. Och det finns andra imamer som har sagt, Abu Hatim al-Razi, Abu Zur'a al-Razi, har nämnt att det är konsensus i frågan. Imam Bukhari har nämnt det, och andra lärda som kom därefter har nämnt att det är konsensus i den här frågan. Så Imam Abu Hanifa rahimahullah, när det kom till den här frågan, så hamnade han i ett fel. Det var någonting han blev kritiserad för, men han är fortfarande en imam av Ahl Sunna, och vi har kärlek till honom, och vi ber Allah azawajal att förlåta honom för den felen han hamnade i, och gör dua för honom, att belöna honom för allt det stora goda som han gjorde. Och som Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah har sagt, att det inte är tillåtet för någon utav oss att tro att dessa stora imamer avsiktligt hamnade i fel, utan det var en feltolkning de hamnade i. Alla kan hamna i feltolkningar. Det var inte så att han avsiktligt ville gå emot Koranen och Sunnan. Han är den själv som säger jag går efter Koranen och Sunnan och Selefs förståelse, men hamnade i en feltolkning här. Och det är någonting som kan hända för alla människor, men det är inte tillåtet att man följer någon i det felet den personen har gjort. När det kom till tron på änglar och böcker och profeter, så var det inte någonting som diskuterades så mycket på den tiden, utan det var någonting som folk trodde på. Och det finns generella uttalanden av Imam Abu Hanifa rahimahullah, där han säger att vi tror på änglarna, vi tror på böckerna och vi tror på sändebuden. Eftersom det inte fanns så många sekter som förnekade den här saken på den tiden, så var det inte, han gick inte in i den frågan så mycket på detalj. Däremot finns ett viktigt uttalande att han sa att vi från Ahl Sunna tror på de änglar som skriver ner våra handlingar. Det har han sagt specifikt. Och det är viktigt, för att Jahmiya, den sekten som fanns på den tiden, de förnekade det här. De säger att det finns inga änglar som skriver ner hans handlingar. Så Abu Hanifa gick emot dem och förklarade Ahl Sunna wal Jamaas troslära gällande det här. När det kommer till tron på den sista dagen, så finns det också generella uttalanden att han säger att tro på återuppståndelsen, tro på att människor kommer att hållas till svars för sina handlingar. Men han har specifikt talat om straffet i graven, rahimahullah. Och det här var någonting som Al-Mu'tazila sekten förnekade. Och än tills idag så finns det sekter som förnekade. Rationalister, de säger om vi öppnar en grav så ser vi inte att en person straffas eller belönas i graven. Så vi tror inte på det. Men det här är någonting som är någonting av det fördolda. Någonting som inte vi kan bevittna med våra ögon. Men någonting som händer med människan efter hans död. Vi kan inte bevittna vad som händer med människans själ. Eller vad som händer med människa efter döden. Så att man ska förneka det för att man säger att man inte kan se det, det är helt fel. Så Imam Abu Hanifa rahimahullah sa: "Wa nuqirru bi anna adhab al-qabr ka'inun la mahala wa nuqirru bi anna su'al munkar wa nakir haqq li wurud al-ahadith." Vi bekräftar att straffet i graven kommer att ske, och vi tror på att munkar och nakir, de två änglarna, kommer att fråga människan. För att det här är det som har nämnts i hadither. När det har nämnts i hadither så tror vi på det. Imam al-Tahawi rahimahullah, när han talar om det här och den aqidan han tillskriver Abu Hanifa, så säger han: وَنُؤْمِنُ بِمَلِكِ الْمَوْتِ الْمُوَكَّلْ بِقَبْدِ أَرْوَاحِ الْعَالَمِينَ وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا. Vi tror på dödsängen som samlar in människors själar. Och vi tror på straffet i graven för den som förtjänar det. Och det här är viktigt, han säger vi tror på det här. Idag finns det vissa grupper som säger vi bekräftar det, men vi tror inte på det. Vilket är en väldigt konstig filosofi. Och det går emot det Abu Hanifa rahimahullah hade som troslära. Det Imam al-Tahawi tillskrev honom. När det kom till al-Qadr så Imam Abu Hanifa, han har många uttalanden om al-Qadr. Där han bekräftar de fyra nivåer utav Qadr, de fyra kategorierna som man ska tro på när det kommer till Qadr. Att Allah Azza wa Jalla har vetat om allting som kommer att ske i skapelsen. Att Allah har skrivit ner allting i Lawh al-Mahfud. Det finns uttalande av Abu Hanifa, han säger just att Allah Azza wa Jalla känner till allting innan det sker. Att Allah har skrivit ner allting i Lawh al-Mahfud. Det finns uttalande från honom där han säger att allting sker under Allah Azza wa Jallas vilja. Och det finns specifika uttalanden om att det är Allah som har skapat människors handlingar. Och det här är någonting jag har talat om djupare i andra lektioner. Jag kommer inte gå in på det nu. Jag har förklarat det på vissa av de här lektionerna. Jag pratar om frågor och svar gällande troslära. Så förklarar det i detalj de här fyra nivåerna och hur Ahlus Sunnah wal Jamaah tror på det. Men hur som helst, det finns klara och tydliga uttalanden från Imam Abu Hanifa rahimahullah om de här fyra nivåerna, att han trodde på dem. Gällande as-sahaba, så det är också någonting som de lärda brukar nämna när det kommer till troslära. För att sahaba har en väldigt hög position och det är de som har fört vidare religionen till oss. Som en person börjar tala illa om sahabas och säger sahabas, de lämnade religionen efter profeten sallallahu alaihi wa sallams tid. Eller de var stora syndare, vi kan inte ha tillit till vad de säger. Det här leder förr eller senare till att man inte tror på att man kommer anklaga Koranen för att vara förvrängd. Eller profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallams hadith att vara förvrängda. För man säger att vi kan inte lita på sahabas. Taj, vem var det som förklarade, berättade vidare Koranen för oss? Sahabas. Vem var det som berättade vidare profeten sallallahu alaihi wa sallams hadith för oss? Sahabas. Så när man talar illa om sahabas så leder det till att man hamnar i tvivel om grunder i ens religion. Därför har Ahlus Sunnah wal Jamaah lagt väldigt mycket vikt vid att lägga fram de dygder som sahabas har och de goda sidor som sahabas har, som har nämnts i Koranen, som har nämnts i profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sunnah, och som deras biografier själva vittnar om. Att de var rättfärdiga människor som höll fast vid denna religion, spred vidare denna religion och kämpade för att implementera denna religion. Abu Hanifa har flera vackra uttalanden om sahabas. Han bara har sagt: "Wa la nadhkur ahada min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam illa bi khair." Och det här är en jätteviktig grundprincip vi ska ha som Ahlus Sunnah. Vi talar aldrig om sahabas förutom med gott. Om vi pratar om sahabas så nämner vi deras goda sidor. Och vi talar inte om att de har hamnat i vissa fel. Varför? Alla människor hamnar i fel. Tror vi inte att sahabas har hamnat i fel? Jo, alla kan hamna i fel. Men ska man sitta och prata, vi ska sitta och leva 1400 år sedan, allt det goda de har gjort, så ska vi sitta och prata, ah, kolla varför gjorde han så här, han gjorde så här och det här hände och det där hände och så vidare. Det här kommer leda till att man börjar få någonting i sitt hjärta om dem. Och när man får någonting i sitt hjärta om dem så kommer man inte tro på vad de förmedlade. Och det kommer leda till att man får tvivel om religionen. Så Abu Hanifa rahimahullah nämnde den här viktiga principen. Och det är någonting som är viktigt. Än tills idag så finns det folk som till och med kan tillskriva sig till cynism. Och de talar illa om sahabas. Inte alla sahabas kanske, men vissa sahabas. Talar illa om Muawiya radiyallahu an, om Amr ibn al-As radiyallahu an, om Uthman radiyallahu an, och så vidare. Det här förekommer i vissa böcker av folk som tillskriver sig att de är sunnis idag. Även fast det har varit vanligare självklart att man talar sådär i de extrema shiitiska sekterna. Abu Hanifa rahimahullah också sagt: "مقام احدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعه واحده خير من عمل احدنا جميع عمره وان طال." Han sa att sahabas, att de var en enda timme eller en enda stund tillsammans med profeten sallallahu alaihi wasallam är bättre än alla de handlingar vi gör under vårt liv, även om vi har ett långt liv. Och det här är en grundprincip hos Ahlus Sunnah, att vi tror att alla sahabas är bättre än de som kom därefter. För att få vara tillsammans med profeten sallallahu alaihi wasallam, lyssna på honom, hjälpa honom, stödja honom, är en god handling som vi som kommer därefter inte kan komma i fatt. Så Ahlus Sunnah tror att sahabas är bättre än de som kom därefter. Jag ska avsluta och det är det sista uttalandet jag kommer ta upp på den här föreläsningen. Det är ett uttalande av Imam al-Tahawi rahimahullah som väldigt tydligt förklarar hur vi förhåller oss till sahabas. Och han säger wa nuhibbu ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa la nufarrit fi hubbi ahadin minhum wa la natabarra min ahadin minhum wa nubghidu man yubghiduhum wa bighayri alkhayri yadhkuruhum wa la nadhkuruhum illa bikhayr wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Imam al-Tahawi rahimahullah, den här trosläraren, han tillskriver sina uttalanden till Imam Abu Hanifa och hans två studenter, sa: vi älskar profeten sallallahu alaihi wa sallams följeslagare och vi går inte till överdrift när det kommer till en utav dem, så som vissa extremistiska shiitiska sekter har gjort, till exempel med Ali radiyallahu anhu, som höjer upp honom jättemycket. Wa la natabarra min ahadin minhum, vi tar inte avstånd från någon utav dem, så vissa utav de här sekterna har gjort att de tar avstånd från Abu Bakr och Umar och Uthman. Wa nubghidu man yubghiduhum, vi tycker illa om och vi hatar de som hatar dem. Om någon säger jag hatar sahabas, jag hatar Abu Bakr, säger det är dig vi tycker illa om. Om du tycker illa om dem, då tycker vi illa om dig. För de här var de som förmedlade religionen vidare. Och vi älskar vår religion och vi älskar de som har bevarat vår religion. Och بِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ, om någon har talat illa om dem, då tar vi avstånd från dem. وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرِ, vi nämner inte sahabas förutom med det som är gott. وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ, att älska sahabas är en del av vår religion, av vår iman och av ihsan, att göra gott. وَبُغْدُهُمْ كُفْرٌ وَرِفَاقٌ وَتُغْيَانٌ, att hata sahabas är kufr, otro, nifaq, hyckleri och tughyan, överträdelse. Kolla hur de här tidiga imamerna förhöll sig till de som älskade sahabas och de som tog avstånd från sahabas. Och idag ser man folk som kan ha talat jätteilla om sahabas, sagt jättefula ord, som jag nämnde, till och med folk som tillskriver sig att de är sunniter, talar illa om Muawiyah, Amr ibn al-As, Uthman. När någon av ulema kritiserar den här personen, då blir de jättearga på den alimen. Och de blir inte arga på den som har talat illa om sahabas. De blir arga när en alim kritiserar den som har talat illa om sahabas, men blir inte arga på den som har talat illa om sahabas. Var har vågskålen tagit vägen någonstans? Är det inte så att vi ska ha mest kärlek till, om vi verkligen har kärlek för Allahs skull, då är de som vi har mest rätt att vi ska älska först och främst är profeterna och deras profeterna och sändebuden. Och därefter följeslagarna till profeten sallallahu alaihi wasallam, och sen de som har hållit fast i religionen i enlighet med det. Men att ska komma en person och skriva och tala illa om sahabas och man har ingen gira för sin religion, ingen gira, typ som att okej, okay, vad är det för fel med det här, det är inget problem, vi blir arga på den sheikhen som talar eller som kritiserar den här skribenten som gör det här, det här är sjukt. Det här tyder på att när det kommer till ens kärlek för religionen och för de som sprider vidare, så har man en felaktig vågskål. Därför är det så viktigt att vi just studerar de här uttalandena och lär oss vad de tidiga imamerna från Salaf sa. Och att vi inte tar vår troslärare från nutida skribenter bara. När vi tar dem från ulema ahli sunna som lever i vår tid, så tar vi för att de har samma troslärare som de här. Men om någon skribent kommer upp idag och går emot dessa tidigare imamens troslära, så går vi emot dem. Vi tror inte på det de säger. För grunden ska vara just vad såna här imamer, vad sahabas, den troslära de hade, och deras studenter, de fyra imamerna, Imam al-Bukhari och de här, Imam Muslim, Abu Dawud och de andra stora imamerna, det är de vi går tillbaka till. Så att någon ska tillskriva oss till vad en lärd har sagt i vår tid, eller en lärd har sagt för några hundra år sedan, det är inte det som vi baserar våran troslära på. Våran troslära går först och främst tillbaka till Koranen och Sunnan och vad dessa tidigare imamer har sagt. Och det här är en jätteviktig grundprincip som vi måste ha när vi ska förstå våran troslära och våran menhaj på ett korrekt sätt. Vi avrundar med att säga må Allah subhanahu wa ta'ala vara barmhärtig över Imam Abu Hanifa rahimahullah och belöna honom för allt gott han har gjort, för att han har förklarat troslära på ett korrekt sätt för oss, och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala vara barmhärtig och förlåta honom för de vissa misstag som han hamnade i, och vi alla kan hamna i misstag, men man ska inte följa honom i det som är fel, och man ska göra dua för honom och höja upp hans goda och fina sidor. Och därmed Allahumma amin, och därmed avrundar vi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.